Välkommen
Tack.
Sofia Aminoff, som ju faktiskt är Finlands mesta dramatiker den här hösten. Inte bara finlandssvenska, mesta finlandssvenska, utan mesta finländska faktiskt. Du har tre grejer på gång inom en dryg månad, vilket är ganska, inte ganska, det är oerhört ovanligt och mycket speciellt. Tre väldigt olika arbeten dessutom. En dramatisering, den här som nu snurrar, den här Fredrik Runeberg-dramatiseringen. Så har du en egen pjäs då, i den scenografin vars vi sitter. Och så kommer det en radioteater, ett hörspel, i slutet av oktober.
Yeah.
Om jag ännu presenterar dig lite. Du är 30 plus. och faktiskt en av de väldigt få finlandssvenskar som är utbildad för att skriva dramatik.
Mm.
Det vill säga från teaterhögskolan.
Ja.
När blev du färdig därifrån?
Mm. Ja, du. Jag födde ett barn däremellan. När blev jag färdig? 2010 kanske?
Det var en svår fråga tydligen. före det hade du studerat litteratur. Vi kallar det litteraturvetenskap i Åbo, men ni kallar det något annat. I...
Det heter nordisk litteratur här.
Exakt. Och sen sökte du då efter det in till dramaturgilinjen i Helsingfors?
Nej, egentligen så jag var inte färdig från uni. Så jag hade två parallella studieplatser.
Okej.
Ja.
Vad var det som fick dig att söka? Var det någonting, lusten att lära dig att skriva överhuvudtaget, eller var det uttryckligen dramatik du ville skriva?
Jag vet inte riktigt. Alltså, om jag tänker på liksom... Eller, för jag visste att du skulle fråga mig det här, och sen så tänkte jag att jag vet inte, men sen så kom jag på att liksom, det första jag skrev när jag började skriva, vet du, när jag var typ 11-12, så det var alltså dramatik, och jag skrev liksom så att pennan glödde och jag hade blodiga fingrar. Men sen slutade jag med det i något skede, men sen så liksom hängde det nog kvar lite. Och sen så var jag intresserad av teater överhuvudtaget, men, och skrivande, och sen så blev det väl kanske liksom naturligt då att det var teaterhögskolan.
Hur det där, det är spännande, för jag minns när jag själv har skrivit, eller när jag började skriva, så fanns dramatiken inte ens på kartan. För mig så kändes det som att, jag menar, ingen spelar ju finlandssvensk dramatik,
nej,
men det fanns inte ens som ett alternativ att jag skulle börja testa det. Men,
jag inte vet jag heller varför jag började skriva dramatik. Men det kommer jag ihåg att alltså, det var massor som jag aldrig visade för någon. Men en grej så kommer jag ihåg att jag liksom specialskrev för mina vänner på något sätt.
Okej. Okay. Mm. Det där, nu har vi ju många gånger under årens lopp diskuterat hur svårt det är att få sina texter spelade i svensk Finland. Du har till och med i media konstaterat för ett par år sedan, läste jag ett citat, att du är inte säker på att teatrarna ens läser det man sänder till dem.
Ja, eller kanske närmare liksom på det sättet att de flesta av mina pjäser har funnits alltså i bokform, och de har funnits på labbets pjäsbank, och nu finns det också hos min agent, och det känns liksom som att det är väldigt sällan som folk liksom läser någonting utan att man tvingar dem att göra det.
Just det. Men nu har du tre arbeten då. Har någonting förändrats då plötsligt? Eller hur kommer det här
sig?
Ja,
du. Jag kanske har blivit bättre på networking, vet du. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, ja, men de har ju lite olika tillblivelseprocesser. Att Stabat matar var liksom en text som jag drev liksom från början helt själv. Och sen
det
bara
alltså
liksom,
hörspelet.
Det är hörspelet. Och den liksom skickar jag bara in till radioteatern och liksom take it or leave it. Och sen, Den älskande så var ett initiativ av regissören och teatern. Och dramatiseringen, så tog jag alltså kontakt med teatern och jag sa att det här vill jag göra, och sen funderade de på sakerna som beställde de den.
Just det. För jag vet, själv har jag slutat skicka nog till teatrar, utan jag söker, om jag har någonting så söker jag en regissör eller en skådis som jag tror att skulle kunna tänka stända på det jag håller på med, och så diskuterar jag med den personen och så får den kanske föra det vidare. Men är det ett alternativ som du också sysslar med någon gång? Att det inte går via teatern, utan att det går ut
till exempel alltså den Stabat matar radiopjäsen, så den, då var jag intresserad av att jobba med Blaue Frau. Så då gick det liksom den vägen. Men det var inte liksom så att jag skulle ha skrivit den liksom i samarbete på det sättet med dem. Men det var liksom en ingång till det, att jag ville jobba med dem.
Just det. Jag är lite intresserad av att höra hur din skrivarhjärna fungerar också. Så det där, om jag frågar var du egentligen börjar, att är det något tema eller någon figur eller ett tillstånd, eller vad är det här första fröet som finns när du börjar skriva?
Alltså jag brukar ha ganska mycket frön. Det är sådär på kö. Och ofta
finns
så
det
är
inte det... ett?
Nej. Och sen ofta så är det också så att, liksom att om jag skriver en pjäs så den leder till nästa. Det blir så här kedjor på något sätt. Och det kan vara väl, men sen så jag menar, det kan vara väldigt olika saker och inte vet jag riktigt varifrån de kommer. De bara kommer och sen fastnar de. Och sen liksom är jag nästan tvungen att göra dem för jag kommer inte liksom från dem. Och inte vet jag, ibland kan det vara ett tema, ibland kan det vara en karaktär, ibland kan det vara ett vindkraftverk.
Det finns ju ändå saker i, eller som du sa, det ena leder till det andra, att det är tematik som följer dig väldigt starkt. Skulle du själv kunna karakterisera eller plocka fram exempel på teman som är viktiga för dig?
Ja. Säkert alltså kvinnlighet, sårbarhet, psyke, ambivalens, liksom en sån dubbel symbolik som liksom typ ljus och mörker, hat och kärlek och sån här trauma, naturen, skönhet, makt, sexualitet, kön.
Den här egentliga rubriken för det här samtalet omfattar ju ordet psykoanalys. Och det är inte mitt specialområde, så att jag vet inte ens jag ska leda in diskussionen till det, men att
Nej.
Du kanske kan leda in det helt på egen hand.
Alltså jag är inte utbildad i psykoanalys, men alltså min man är jungiansk psykoanalytiker bland annat, och våra grannar är freudianska psykoanalytiker, och jag har själv gått ganska länge i jungianskt influerad psykoterapi, så att jag lever säkert inne i en sån liksom bubbla, men precis som litteraturvetenskap så är ju liksom psykoanalysen kontext helt enkelt, och när jag börjar jobba på en pjäs så behöver jag alltså, jag tycker research är ett lite tråkigt ord, men jag behöver ju samla material och jag behöver liksom på ett sätt ha en sådan studieperiod, jag behöver en sådan amplifikationsperiod där liksom jag bygger en värld. Och det handlar inte bara om att liksom bygga en fiktiv värld, utan det handlar också om att bygga en teoretisk värld och en tematisk värld. Och att lära känna sina karaktärer och sina teman liksom utgående från någonting. Och för mig så hade här någonting väldigt ofta varit alltså psykoanalytisk teori. Så att numera, säkert alltså, jag menar, det finns saker liksom i min tematik och i mitt intresse överhuvudtaget och mitt sätt att förhålla mig till världen och till konsten och till mig själv som gör att jag är intresserad av psykoanalys. Men och i början av mitt skrivande så var jag inte så explicit alltså intresserad av psykoanalys, utan jag skrev till exempel väldigt liksom drömorienterat. Jag skrev texter som kanske på något sätt mera utspelar sig liksom i det omedvetna än i det medvetna, och fortfarande så liksom drömmar ett starkt tema i mitt skrivande också, alltså relationen mellan inre och yttre verklighet är det. Men numera så är det alltså explicit på det sättet att jag läser väldigt mycket psykoanalytisk teori när jag börjar på ett projekt.
Och på vilket sätt hjälper det dig?
Det stöder och förstärker oss, förstorar den där liksom tematiken och den där världen, och det hjälper mig att bygga karaktärerna, det hjälper mig att bygga liksom tematiken. De flesta av mina karaktärer är ju liksom på ett eller annat sätt liksom traumatiserade. Så det handlar om att lära känna deras psyke liksom. Och de här mekanismerna liksom, som vi söker njutning och mening och destruktion och kärlek med.
Mm. Jag måste fråga henne samtidigt, mickarna är ju för det där och inte för er. Nu har jag vänt mig väldigt mycket till Sofia när jag ställer frågor. Hör ni allt? Eller borde jag vända mig mer? Klaga ifall ni inte hör. Så länge ingen klagar så utgår jag från att ni hör. Just om Milena, du var ju lite inne på det här med att du skrev mycket så det drömlikt först. Och den bild jag också hade var att det fanns jättelite realistiska miljöer, utan det var mer ett ord som jag inte vet om det finns, men liksom mentala miljöer.
Mm, eller icke-platser.
Eller icke-platser. Ja. Medan det ju har ändrats nu, att det finns väldigt mycket konkreta platser. Det finns till och med människor som har funnits på riktigt. Har det här varit en medveten utveckling eller varifrån har det här kommit?
Ska man säga? Jag tror att liksom att arbeta med dokumentärt material och arbeta med historiskt material och sådant liksom har varit ett sätt att arbeta sig från den där liksom drömlika abstraktionen nog. Även om jag ju håller kvar liksom den där studien av den inre verkligheten. Men ja, det har nog säkert varit alltså ett, liksom, ett konkretiseringsarbete.
Skulle jag vara fräck skulle jag fråga att fanns det ingen efterfrågan på sån här drömsk, drömlik dramatik?
Ja, fast alltså, nej det fanns det inte. Men jag skriver aldrig liksom, vad ska man säga, jag skriver, ibland skriver jag ju på beställning, men det gör jag liksom oftast inte. Och det är lika viktigt för mig att skriva också om jag liksom inte vet om det någonsin kommer att sättas upp.
En av de här processerna, så det där, du sa att du researchar jättemycket, är det så att du researchar och har allt material och sen börjar du sätta igång? Eller är det en parallell verksamhet det här också att du bygger vidare på? Eller är det så att du vill ha det där materialet innan du kan börja?
Ja, det är klart att man går ju lite fram och tillbaka hela tiden i den där processen och alla processer ser lite olika ut. Men egentligen så är det nog så att liksom jag har en tanke om liksom en historia och ett tema och karaktärer. Och sen börjar jag studera det. Alltså dels att jag läser ganska mycket könlitteratur kring, liksom, som är besläktat med det. Ganska mycket psykoanalytisk litteratur som är besläktat med det. Om jag behöver så kan det vara liksom någonting som handlar om den där platsen eller den historiska tiden eller liksom det konkreta skeendet. Så studerar jag sånt. Och sen så ofta så behöver jag liksom musik eller bildkonst eller miljöer eller någonting sådant som jag också liksom använder i det där. Sen när jag har gjort det så börjar jag bena ut liksom en dramaturgi och en struktur och börjar göra liksom strukturanalyser och temaanalyser och sådant. Och sen när jag har allt det där så sen börjar jag skriva.
Just det, så det är ordentligt förarbete nog.
Det är väldigt mycket förarbete och jag tror att en del av det kanske också handlar om liksom att det alltid är en jättestor tröskel att börja skriva en ny pjäs. Så att det är lite som min backup. Mm.
Började du sen från början eller?
Ja, jag skriver tråkigt nog kronologiskt. Men sen så kan det ju hända saker i kronologin.
Ja, förstås, men ja. Varför sa du tråkigt?
Jag har hört om folk som skriver liksom sista scenen först och vet inte vad det handlar om. Så plötsligt så växer hela världen upp och sånt här. Ja, det där kan man ju göra. Men alltså jag behöver, alltså just därför att jag liksom har en så stark liksom dragning till det drömlika och det abstrakta och det liksom lite så här sovande nästan, så måste jag liksom tvinga mig själv att veta ganska mycket så att jag liksom inte bara svävar omkring.
Mm. Just det, för att kunna släppa loss måste man vara väldigt ha stadig grund. Mm. Ja. Sen det där, när du har en pjäs färdig, här är ju alla dramatiker lite olika också, men det där, hur upplever du det här med att lämna den här texten ifrån dig, som det har bara varit du och det i all evighet, och så lämnar du det ifrån dig och får inte vara med mera och kan inte ens veta om någon egentligen kommer att förvalta det här arvet och göra det på det sätt som du har tänkt.
Pratar du nu om repetitioner och premiärer? Eller pratar du liksom om att texten finns någonstans och någon kan göra någonting av det?
När det är en liksom ska bli en föreställning och du lämnar verk över och sen är du out.
Ja.
Hur känns det?
Alltså jag... Den pjäs som jag skriver just nu så är alltid den som liksom är viktigast. Och alla andra pjäser så har gått igenom liksom en skilsmässoprocess från. Så att de ska kunna liksom leva sina egna liv på något sätt.
Så det är inte någon stor affär för dig?
Nej, det är inte det. Men det är klart att vad ska man säga? Det är ju meningen att liksom andra ska tolka dem. Och det är inte liksom nödvändigtvis min tolkning som är den intressantaste. Men sen är det klart att liksom nu kan jag ju uppleva att jag är mer eller mindre goda händer. Liksom, eller mer eller mindre trygga händer.
Du har ju fått vara med om att saker händer med din text. Både med och utan ditt medgivande.
Ja. Ja, och det där är ju en sak som liksom... I den brittiska traditionen så är det så att du får ju inte ändra någonting alls när du sätter upp en pjäs. Och brittiska dramaturger och dramatiker som kommer hit så liksom, de tror inte sina öron när de liksom inser hur mycket regissörer får ändra i texter när de sätter upp dem. Så det är, jag menar, det är en stor fråga. Men om vi pratar till exempel om den här Katarina Boye. Så där visste jag när jag föreslog Silla Back som regissör att hon kommer att göra en egen adaption som kommer att vara helt fri från min dramatisering. Och min dramatisering finns där bara som en grund. Och då var det ju ett liksom medvetet val. Men sen kan det ju nog finnas saker som liksom blir konfliktfulla och sådär. Men att jag vet inte. Jag brukar säga att man får gärna diskutera med mig och liksom diskutera olika alternativ och sånt här med mig. Men gärna så ger jag också liksom frihet. Men det beror kanske lite på situationen.
Mm. Den här fru Katarina Boye, det är alltså den här dramatiseringen av Fredrika Runebergs text. Och det där, vad jag har förstått att hon, Silla Back, regissören, använde typ 27 av dina 97 sidor. Har jag hört sägas.
Ja, om det ens var så mycket.
Men hurdan var då, jag menar Silla Back, det vet man, och det visste du, hon gör alltid sina egna verk.
Ja.
Så det hör ju till dealen förstås om man har henne. Men hurdan var er kommunikation då? Eller hade ni någon?
Vi hade. Vi diskuterade liksom tematiken och estetiken och symboliken och sådär. Men hon kom in i ett senare skede så jag var egentligen färdig med mitt arbete när hon kom in.
Jag är ju sån som jättegärna själv är med i processerna också. Att som, om regissören och ensemblen tycker att det är okej att jag hänger på repetitioner så hänger jag. Och har också båda de pjäser som jag har fått uppsatta så har jag skrivit om under processen, lagt till, skrivit bort. Och det där... Har du också haft sådana processer och skulle de alls vara intressanta för dig?
Egentligen har jag inte haft så mycket sådana processer, men jag är väldigt liksom perfektionistisk så att jag liksom filar på min text jättemycket innan jag ger iväg den. Så att jag har inte liksom på det sättet något behov av att väldigt mycket liksom bearbeta. Sen kan det ju komma liksom saker som föds ur den sceniska situationen som kräver någonting annat än vad det finns i texten. Men det är en annan sak. Sen kan jag ju förstås att till exempel Ulrika Bengts gjorde en förkortad version av min pjäs Jag ska aldrig lämna dig som läsdrama. Och hon gjorde så väldigt bra förkortningar så dem tog jag liksom rakt av och använde.
I allmänhet tycker väl regissörer att den bästa dramatikern är en död dramatiker.
Alltså jag har jobbat med Ulrika Bengts, Silla Back och Anna-Marie Karvonen till exempel som jag har liksom, det har varit jättefina processer och jag har känt mig liksom förstådd och sedd och inte alls åsidosatt så att jag vet inte, alltså, det är ju besvärligt också för att ens arbetsprocess är så annorlunda som dramatiker än hela andra arbetsgruppens, så du blir ju på ett sätt liksom utomstående. Mm. Och sen när du är utomstående så är det så lätt liksom att sen om det uppstår problem så kan du vara syndabocken. Så det där är ju en liksom psykologisk liksom funktion som ibland händer. Men jag tror att på teatrarna börjar man bli liksom mer och mer medveten om det här. Och den nya generationens dramatiker och regissörer liksom uppvuxna med, tillsammans med varandra. Så att jag tror att det där börjar växa bort lite. Mm. Det finns ännu, men mm. ja.
Och jag har nog också haft jättebra upplevelser, så jag ska mm. inte här klaga heller. Ännu en detalj i det sätt du skriver på är ju att, vilket du väl inte hade i början alls, men nu tycker jag att du har jättemycket scenanvisningar. Folk, regissörer och skådespelare ju hatar scenanvisningar.
Mm.
Ibland hör man ju den här klischén att skriver du att någonting ska vara blått så vet du att det kommer inte att vara just blått. Det kan vara vilken annan färg som helst. Men du har i alla fall jättemycket sånt.
Ja, men alltså jag skriver ju det för att jag liksom, jag skriver alltid i inledningen så skriver jag att parenteserna kan hållas eller ändras. Så att för mig så är det liksom ingen grej om det blåa är orange. Men för mig så handlar det om att bygga hela den där världen. Och det handlar också om att liksom bygga en rytm. Alltså så att istället för att skriva paus så använder jag en parentes.
Mm. Mm. Och vad står i parentesen?
Det beror typ på sammanhanget. Men,
ja, men delvis. Eller jag talade för ett par veckor sedan med den här rikssvenska författaren och dramatikern Sara Stridsberg som... Vi det där. Jag talade med henne tidigare också och det här med scenanvisningar har blivit en liten grej i våra samtal för hon håller också envist fast i dem, men hon har som ett, och hon vet också att alla hatar det, men hon skriver dem fortfarande, men hon gör det också jättemycket för sig själv för att få någonting, liksom visualisera saker för sig själv.
Ja, det är lite som en fantasi på något sätt.
Mm. Men fungerar det så för dig också? Att
Ja. Det är en del av att bygga den där världen och att liksom fantisera kring den och sen rytmisera den.
Mm. Om man det där, jag tänkte att vi fokuserar lite på en enskild pjäs, det vill säga den passar bra eftersom vi sitter i den scenografin. Den älskade heter den.
Den älskande.
Ursäkta. Mm. Dålig research. Inte dålig research, dålig avskrivningsförmåga. Den älskande där Jean Sibelius syster Linda Sibelius, en central figur. Skulle du själv kunna berätta någonting om den pjäsen?
Mm. Den skrev jag på beställning av Östra Nylands teater och deras regissör och konstnärliga ledare Helena Hasselblad. Hon hade alltså ramla på Linda Sibelius historia och jag hade aldrig hört om henne. Men jag bor alltså i Borgnäs och det närmsta liksom svenska samhälle jag har är i Nickby och i Borgå. Och jag hade varit lite fascinerad av alltså Nickby, gamla mentalsjukhus. Och sen när vi pratade om det så blev jag liksom fascinerad både av Linda Sibelius historia och av Nickby som miljö. Och sen så tänkte jag att jag vill inte göra en liksom historisk, biografisk pjäs. Så då tänkte jag att jag vill ha en del av pjäsen också i nutid på Nickby sjukhus som nu är ombyggt till exklusiva bostäder. Pjäsen har en underrubrik som är en vild historia om Linda Sibelius, Nickby sjukhus och kärlek. Och det är liksom två par som är parallellt i två tider som vävs in i varandra och speglas i varandra. Linda Sibelius var alltså, hon var syster till Jean Sibelius. Hon blev retuscherad bort ur hans officiella bild och hon blev diagnostiserad som manodepressiv av sin andra bror Christian Sibelius som var landets ledande psykiater och vad heter det? Professor och chefsläkare på Lappviken. Hon levde i över 30 år på olika institutioner, längst på Nickby sjukhus där hon bodde från 1915 då de kvinnliga avdelningarna invigdes där till sin död
Vi ska återvända till den här tematiken, men det där, vi ska alldeles just höra ett litet utdrag ur den här pjäsen i en mycket exklusiv version, eftersom Sofia har lovat vara Linda.
Istället för Anja Bargum som inte kunde vara här.
Ja, men innan det blir dags för det så tänkte jag fråga lite om ditt språk, för du skriver ju i allra högsta grad in en rytm. Det är ett väldigt liksom talspråk, men också ofta ett sånt här, liksom ett sånt här sökande, mycket avbrutna meningar, sökande efter ord, sökande efter mening kanske. Och i och för sig innan jag ställer någon fråga kanske vi hör exempel på det i alla fall.
Ja, Kim Gustafsson har alltså lovat att komma och läsa ur sin rollkaraktär tillsammans med mig. Vi har inte repeterat.
Alls.
Vi läser några sidor ur första, tredje delen av pjäsen. Jag är alltså Linda och han är min läkare. Jag orkar inte prata, kan inte berätta någon. Varför är ni här? Varför intresserar ni er för mig? Jag är inte vacker och ung. Smetar inte väggarna med avföring. Skriker inte på nätterna. River inte sänglinne för att binda.
Ni är yngre och vackrare än de flesta här har blivit dementa i förtid. Vet inte vem de... De är bara borta.
Ni borde gifta er. Inte gå omkring här bland alla köttaskor och aldrig stadga er. Varifrån kommer ni?
Viborg.
Jag har aldrig varit i Karelen.
Det är fint. Dynamisk, storslagen natur.
Så ni är uppvuxen i societeten? Vad tycker de om att ni är här? Nej. De vill att ni ska fortsätta med släktens affärer eller inrätta en privatpraktik för bourgeoisen. Uttråkade adelsherrar och nervösa fröknar.
Aristokratin har varit död redan länge.
Och är ni en av dessa levande döda?
Jag trodde ni var trött.
Det är uppbyggande med omväxling.
Jag vet inte. Jag tänkte att jag har en fallenhet för att förstå människor som bär en del av sin själ på utsidan. Har känt en dragning, ett släktskap väl. Men när jag är här så frågar jag mig om jag bara dras hit eller om jag verkligen förstår någonting.
Om vad då?
Det finns mycket inne i... Jag tänkte jag såg någonting av det.
Det kanske ni gör. Ser rakt igenom alla här. Trivs ni här då?
Det finns två sidor till allting.
Så ni både trivs och inte trivs?
Det är en logisk slutsats.
Men det är inte vad ni tänkte er.
Nej, men när är det... Vi tänker oss saker annorlunda.
Ni har i alla fall visioner.
Det hade jag bror med.
Nej, Kitty då?
Det var han som... Han uppmuntrade mig att resa och studera.
Alltså, ja. Jag har aldrig tänkt på honom. Han var alltid enkel och tråkig. Men ni har sett någonting annat. Ja. Klara sjöng igen. Det är en fin flicka. Har alltid något snällt att säga. Det är nästan som man blir ledsen. Hon har ingen festman. Ni skulle kanske passa. Det skulle göra er gott.
Ja, så. Tror ni det också?
Era barn skulle kunna springa ut ute i parken. Plocka blåsippor.
Jag har aldrig tänkt på mig som någon som bildar.
Är det därför eller... ni är här? Ni gömmer er för folks förväntningar.
Ja, kanske det. Det är andra förutsättningar här.
Men ni hör igen till översikten.
Ni har rätt. Lika förbannat.
Vi har alla våra förbannelser. Men jag ska ännu lära mig att bära mitt lidande. Man måste vilja bli edel.
Och vad är edelt?
Inte en sån här ful, tjock, gammal varelse i alla fall. Nej, jag tror jag har levt alldeles för isolerat. Vet inte skillnad på sanning och lögn längre. Hur ska jag ens kunna? Jag får lust att säga dumma ord ibland.
Som vadå?
Ni tvättade mig. Jag låg i badkar. Det var bara det sipprande ljudet av vatten. När ni kom nära kunde jag känna er andedräkt. När jag steg upp så kände jag mig så lång. Jag hade en penis mellan benen. Den var alldeles liten och slapp. Den satt framför min slida och jag drog med fingrar från halsgropen mellan brösten ner till naveln till den nya könet och sa: här går vägen ner till brunn. Och det stack. Det sved. Ni hällde ut vattnet. Det var någon som knackade på fönstret. Där satt en fågel. Ni måste tycka jag är äcklig. Ni som var så snäll mot mig.
Varför skulle jag tycka att ni är äcklig?
För att jag är galen. Jag har papper på det. Kitty har själv skrivit
det. Är det han som gett er diagnos? Och behandlat er? På Lappviken då också? Vad var det för fågel?
Tack.
Hur kändes det att läsa så här själv?
I en dialog dessutom. Jag brukar ju läsa ibland på Drama Slam.
Ja, men nu var det en
Men det var ju ganska roligt att ha Kim här.
Jag ska återvända igen till Sara Stridsberg. Jag måste läsa lite innan till för jag ska citera henne rätt. Hon har ju kommit ut med både en bok och en pjäs som heter Beckomberga och har då ram det här mentalsjukhuset i Stockholm som också är stängt och förvandlas till lyxbostäder. Och det där hon konstaterar hon skulle skriva en roman och körde fast. Och hon sa att hon körde fast för att hon inte förstod hur hon skulle få moraliskt inträde till det där stället, Beckomberga. Att hon fick problem med att det alltid är det friska som skildrar det sjuka och sjukdomen. Att sjukdomen alltid berättas från ett friskt perspektiv. Och hon ville inte vara ännu en som förrådde sjukdomen. Har du formulerat det här problemet för dig själv?
Den här Kims karaktär, den här läkaren, så formulerar det egentligen i pjäsen också. Att det är liksom en maktrelation på ett sätt. Och att den är problematisk och att man gör övergrepp. Men sen så är jag, jag skriver ju inte om Nyckeby mentalsjukhus som ett kollektiv, utan jag skriver om en individ där. Och jag har ju inte tänkt på henne som liksom sjuk. Alltså jo, hon har sjuka perioder, men jag har inte tänkt liksom, och den här sjukdomen liksom inskränker hennes liv och dominerar hennes liv väldigt mycket och så här, men jag har ju identifierat mig med henne och jag har ju liksom både känt empati mot henne och liksom varit ganska hård mot henne och så här. Så att jag vet inte, alltså jag menar det kanske inte är min sak att det, men sen med henne så har det ju också, jag menar sekten Sibelius finns fortfarande och så där att det finns ju också liksom den här historiska liksom problematiken att får man skriva på det här sättet om en historisk person och så där och sen får man skriva på det här sättet om sjukdom och så där. Men jag vet inte. Kanske det inte har varit ett så väldigt stort problem för mig därför att liksom jag har inte tänkt liksom att hon är så väldigt liksom annorlunda än jag.
Är det mer då hennes öde än hennes sjukdom som du har velat gräva in i?
Nu har jag grävt in i hennes liksom både trauma och hennes symptom också. Men jag tänker liksom att inte är någon av oss normal.
Ett grundläggande tema som jag väl upplever att här finns är liksom frågorna att vad är det som gör oss sjuka och kanske framförallt hur definierar man sjukdom?
Ja. Och det är ju, jag menar, det har definierats på olika sätt under olika tider, vilket ju också är så väldigt underligt. Och de här diagnoserna är ju alltså diffusa och det är också glidande. Så det är ju väldigt spännande och sen också, jag menar just att liksom vad anses som liksom så pass avvikande att vi definierar det som sjukdom och sånt här. Och varför?
Har du själv kommit fram till något?
Om vi pratar om att alltså, de här kvinnorna är liksom säkerskifte och lite efter det som stängdes in och stängdes bort och så här. Så det finns ju väldigt många sådana historier. Hjalmar Söderberg som är en känd liksom, kvinnosakskämpe i Sverige under ungefär samma tid. Så det kom ju fram att han låste in sin hustru på mentalsjukhus för att få gifta om sig. Och så här. Och jag tror att det har någonting liksom med den här växande medelklassen och moderniseringen och urbaniseringen att göra. Att plötsligt så, liksom, så var det kvinnor som på något sätt lite var... Alltså, jag ska inte, alltså inte lössläppta, men alltså som liksom plötsligt fanns liksom på ett annat sätt och inte liksom var bundna till en liksom bygemenskap eller så här. Och så plötsligt liksom om det inte är bundna till en familj och en by och så här, så vad ska man göra med dem då? Nej, men det är ju obskura liksom.
Nu har du ju gjort det valet att du lyfter in en samtidsfigur också, Vilja.
Två, hennes pojkvän också.
Nåja, men det är framförallt Vilja som blir Lindas spegelbild på något sätt. Alltså det ena planen är 1915, tidsplanen är 1915 och det andra är
nu.
Inte nu uttalat, men det sitter ju bra med 2015.
Ja.
Skulle de, jag menar om du tar de här figurerna, är de, i hur hög grad är de samma figurer som lever, bara lever i olika tider och på grund av att de lever i olika tider så har de ett annat liv och ett annat öde?
Alltså den yttre logiken med att Vilja finns där är att första gången Linda liksom blev, vad ska man säga, så pass sjuk att det liksom inverkar på hennes dagliga liv. Så det var när hon blev lämnad av en man. Och Vilja insjuknar här liksom i ett relationshelvete som slutar med att hon blir lämnad, men liksom frågetecknet sen med henne blir att är det här ett mönster som kommer upprepas i hennes liv till den grad att hon kommer att insjukna och få en diagnos, eller kommer hon att kunna använda det och liksom lära känna sig själv och vända det till någonting som hon kan liksom växa av och göra konst av och sådär.
Men ja, så i praktiken.
Jag svarar inte på din fråga.
Nej.
Det finns en målningsserie av Hilma af Klint som heter Svanen, där det finns en svart svan och en vit svan som speglas mot varandra. De är inte helt identiska, men de finns liksom mot varandra som en spegelbild. Och det har varit liksom min, på något sätt, mitt ledmotiv för de här två kvinnorna. Men inte bara liksom för dem som två liksom karaktärer som speglar varandra och som skulle kunna vara liksom en del av samma, på något sätt, eller en variation av samma, utan också att liksom inom dem så klarar det inte av att vara liksom både den svarta och den vita. Utan att man har liksom låst ut en del av sig själv. Och liksom,
Men det att tiden är annorlunda leder till att deras öden är olika.
Ja, annorlunda. Ja.
Det var det som jag funderar på. Både Vilja och Linda råkar ju ut för en form av maktmissbruk. I det här fallet är det män då som av olika orsaker stänger in dem eller försöker stänga in kvinnan. Och nu din nästa pjäs, när du ska skriva om Fredrika Runeberg, så man kan ju säga att hon också råkar ut lite för samma sak. Hur har det nu blivit sådana här historier?
Säg det. Alltså relationen mellan könen är ju ett stort tema när jag skriver. Och det att det liksom, till exempel det har blivit Fredrika Runeberg och Linda Sibelius, så tror jag dels handlar det om det här, om mitt konkretionsbehov. Men dels så handlar det om att alla liksom de här kvinnorna som har satt i skuggan och marginaliserats, så det är ju också en del av oss. Och vi behöver liksom skriva om dem och vi behöver se dem för att liksom kunna liksom se vår historia. Och liksom det är ett sånt symboliskt rotarbete som jag tror att det är väldigt viktigt att göra. Och det handlar också om att jag behöver liksom kvinnor som jag kan identifiera mig med. Jag kan inte liksom... Det är klart att nu kan jag identifiera mig med män också, men jag behöver också kvinnor att kunna identifiera mig med, historiska kvinnor och kvinnor i konsten och så här.
Det här är ju någonting som sker på bred front nu, att man lyfter fram de här, så att säga, bortglömda kvinnorna. Det gjorts jättemycket i Sverige och också här. Tror du att, skulle du för 30 år sedan ha kunnat skriva de här pjäserna? Du har inte levt den tiden.
Men då var jag 3 år.
Ja. Men säg, du skulle ha varit 33 då. Kanske det här är en omöjlig fråga, men jag ställer nu den i alla fall.
Ställ den bara.
Att är det någonting i tiden som har nu hänt som gör det möjligt att lyfta fram de här historierna?
Det är en svår fråga, men nu är det säkert så alltså. Det finns liksom en bredare liksom diskussion kring jämlikhet och kring liksom identitet och historieskrivning och sånt. Mm.
Det som ju också har förändrats, att det var länge så att jag stötte på framförallt kvinnliga skådespelare som var trötta på att inte få ordentliga roller, och att de kvinnliga roller alltid var bollplank till de manliga huvudkaraktärerna, och liksom klassikerna bygger ju på det uppbygget. I din dramatik är det ju
tvärtom.
Mm. Exakt. Och i liksom den här den älskande, så är ju männen i allra högsta grad bollplank.
Yeah.
Och det medger du utan att rådna.
Nej. Så är det. Men nu har jag ju också, det är klart att jag menar, inte vill jag ju ha den bara där som rekvisita. Så nu jobbar jag ju på att, liksom, att göra dem till helgjutna karaktärer. Men det är alltså supporting characters, det är helt klart.
Är det ett svårare, hur ska jag formulera den här frågan? Hur svårt är det att skriva en man för dig?
Ja. Alltså jag tycker om att skriva män, jag har inget problem med det. Men vad ska man säga? Dels så har jag ju lättare att identifiera mig med en kvinna, och dels så är jag ju så feministiskt orienterad att det skulle inte falla mig in att låta en kvinna liksom bli skuggan av en man på scenen.
Men är det ett annat tänk som du, är det en annan knapp som du trycker igång när du skriver en man, eller?
Både jo och nej. Alltså, nu skriver jag ju in mig själv i de där männen också. Kanske inte riktigt i lika hög grad som i de där kvinnorna, men också. Och sen, just jag menar, jag kan ju använda mig av, vad ska man säga, förälskelse och beundran och hat och avsmak och sånt där i relation till mina män. Det är alldeles användbart.
Jag tyckte den här samtida mannen var ganska jobbig.
Han är lite besvärlig.
Lite?
Ja, men alltså Wilhelm Grotten som ska göra det, han har inte alls klagat. Jag tänkte att han skulle vara arg, men det var han inte.
Kanske han inte har vågat.
Ja. Jo, nej, han är ganska besvärlig. Men han är en narcissistisk skit som borde göra någonting åt sitt aggressionsproblem. Mm.
Kanske han som borde låsa sin och inte hon. En om ditt språk, eller kanske mer om bilder som du använder. För det är ju, upplever jag, att det här undermedvetna på något sätt är ju jättestarkt närvarande i dina texter. Och det fanns sådana här bilder som jag ofta stött på, är bilder i stil med, eller ord, gyttja, lera, sörja, svart glänsande massa, tung massa, mörker som sipprar ut. Ursäkta, suckar, det var inte det. Jag suckar inte åt det där, jag suckar åt att jag inte lyckas hitta på den här optimala frågan kring det. Mm. Men det är alltså, tolkar jag rätt om det är symboler för någonting annat?
Ja.
Och i så fall vad?
Ja. Alltså ofta när jag skriver, så det som jag vill komma åt är ju ofta alltså ett mörker och ett djup, och att det är liksom ihopbundna. Så på ett sätt så liksom det hänger ihop med det. Och sen så hänger det också ihop med liksom destruktivitet och depression. Och, alltså framförallt självdestruktivitet ska jag säga. Och sånt som liksom är bortträngt. Man, i psykoanalysen så talar man dels om liksom att det som är bortträngt kommer alltid att komma tillbaka. i en form eller en annan. Och det där kan vara kanske den formen. Och sen det andra som man pratar om är att the angel turns dark. Alltså det som liksom din skyddsmekanism som någon gång har skyddat dig från det som du inte liksom har kunnat ta in för att det har varit för traumatiskt. Den skyddsmekanismen kommer inte att släppa dig, utan den kommer att hålla dig liksom fången. Och där kan den liksom bli demonisk, bara för att hålla dig fången liksom, så att du inte ska våga ut därifrån. För att om du vågar ut därifrån så kan du liksom möta det där som du inte vågar möta. Och sen så det kan vara en sak som det där syftar på, och en tredje sak så kanske kan ju vara just det här som jag pratade om, alltså den svarta och den vita svanen, eller den svarta och den vita kvinnan. Att på något sätt så är vi ju liksom så mörka som vi är ljusa, och vi behöver också liksom känna liksom vårt mörka.
Jag skulle föreställa mig att alltid när man använder såna här dels överlag symboler, så är de också ömtåligare för den tolkning liksom. Jag menar, konkreta saker så är så ändå lätta att hanterbara på ett annat sätt än just sånt här. Att du,
menar du bara för att det är så öppna?
Ja, och att man kan på något sätt, det är ju för hur man själv upplever vad den här symbolen betyder för just den människan. Inte nödvändigt. Nej. Det kan gå hur långt som helst bort från vad du har tänkt. Vilket gör egentligen texterna sårbarare också.
Ja, det är sant.
Men hur tänker du kring det?
Jag ska först ännu säga om den där symboliken. Julia Kristeva pratar om den svarta solen. Och det är också lite en sån där grej. Liksom att det traumatiska landskapet blir liksom ett landskap med en svart sol. Det är klart, men jag menar, jag kan inte skriva om jag inte skriver symboliskt. Så det får man ju, den risken får jag liksom ta.
Ja, och jag menar, du har ju sagt att du är färdig med pjäsen och sen har du lämnat över den, så det hör väl till den
tanken. Ja, jag är färdig med den, och den finns som litteratur. Alltså det är inte liksom bara det där ena uppförande, utan den finns där och liksom vem som helst kan tolka den.
Just det, du pratar ofta om det här att dramatik också är litteratur. Att dramatiken, att man behöver inte nödvändigtvis den där uppsättningen, produktionen, utan verket existerar i alla fall.
Absolut. Alltså, det har jag menar, så länge det är liksom, det existerar ju också i min bordslåda. Men om det liksom finns publicerat i en eller annan form, så då är det ju skönlitteratur.
Sant. Fast det, jag menar, de där har inte riktigt lika stor spridning som...
Nej, det är ju ingen som liksom läser dem, själv. Men det är ju inte mitt fel.
Ja, men i ditt huvud så känns det tillräckligt bra att den är publicerad. Och att då har du fått... För en grej som jag ju ibland känner är att... Jag menar, jag kan ha hur många texter som helst som är avslutade och hänga där i bordslådan. Men det är först när den blir publicerad, eller faktiskt i fallet pjäs när den är spelad, känner jag, som jag kan få det ut ur mitt system. Att även om jag har avslutat det jobbet och den är som färdig, så är den inte färdig. För den finns, jag liksom, den här, jag har fortfarande det där fostra i mig.
Okej, nej, så är det inte för mig faktiskt. Okay. Utan jag går igenom min egen process med texten, och sen när den är avslutad så, ja.
Det här klassiska, att kolla
vad men det är ju, menar, inte sagt att det är viktigt med uppsättningar liksom för att man ska utvecklas och för att man ska få stipendier.
Det där, en bok som jag lite skulle vilja ta upp också, som jag tyvärr inte har läst, bara recensionen, är Karin Johannessons nya bok, som ju lite tangerar det här ditt tema också. Den heter Den sårade divan, och där hon tar upp tre kvinnliga konstnärer som visst alla är födda där kring. Eller det handlar om
sekelskiftet.
Ja. Och hur de har påverkats av den manliga normen. det är liksom Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs som alla tre, åtminstone av och an var interna på Beckomberga. Och det där, en fråga som jag såg ställas i samband med en det var mer en essä kring den här boken, är att varför har kvinnor ansetts ha körare psyken än män? Och det här är ju ingen fråga, men kan du...
Nej, och jag har funderat att jag gör mig själv liksom skyldig till det där samma. När jag skriver om de där galna kvinnorna. Alltså det finns ju säkert inget statistiskt belägg för att kvinnor oftare ska vara mentalt sjuka än män. Det tror jag inte på. Men sen liksom att bilden av kvinnlighet liksom symboliskt har vävts ihop med liksom labilitet. Så det har ju säkert alltså med många saker att göra. Men det är helt klart att det handlar också om att liksom en marginalisering av kvinnlighet. Alltså kvinnlighet är kört, kvinnlighet är avvikande. Kvinnlighet är sjukt. Och det är inte sant, men det har ju hänt. Och sen just alltså att kvinnor, när de diagnostiseras som mentalt sjuka, så diagnostiseras de, speciellt om de inte är gifta, så oftare, åtminstone nu den här tiden, kanske inte mera, men kanske eventuellt också lite nu, i sexuella termer än vad män gör. Så det handlar ju om liksom samhällets behov, mäns behov av att känna att de har kontroll över kvinnors sexualitet.
Jag brukar alltid protestera mot de här generaliseringarna av kön, så då du använder ordet män så kanske vi ska tillägga vissa män.
Jo, men jag menar ett slags liksom samhälleligt medvetande som liksom försöker kontrollera kvinnor och deras sexualitet och handlingsutrymme och sådant.
Det var en intressant detalj som du var inne på, det här med att om du stöder den här tanken genom att skriva om det. Och det är ju, jag menar, den här balansgången mellan att problematisera en grej och att stöda.
Ja.
Hur tänker du där?
Jag säger det.
För du har ju uppenbarligen tänkt tanken.
Ja, absolut. Kanske jag på något sätt tänker att om jag kan göra dem till liksom hela karaktärer, alltså liksom karaktärer som är liksom både fantastiska och hopplösa samtidigt, så visar jag liksom att de är stora och små och mänskliga. Jag vet inte. Och också, jag menar med Linda till exempel, så det här porträttet av henne, hon är inte bara sjuk. Så, ja. Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt. Till exempel i Aurora Helsinki, som är en dokumentärpjäs om mentalsjuka. Så var det alltså, vi hade jättekort deadline. Och det var alltså en tillfällighet att alla vi fick tag på var kvinnor. Det var inte liksom ett val från början. Och det kan man ju också fråga sig, vad beror det på? Mm. Är kvinnor liksom mer benägna att tala om sådana här problem än män? Och sådär.
Jag har nog fler frågor ännu, men jag tror att vi faktiskt har hållit på en timme snart, så ifall det finns frågor så ska ni absolut få ställa dem. Och nu kommer jag, då ni frågar så hoppas jag att jag hör dem, för sen tänker jag upprepa dem i mikrofonen så att också eventuella andra lyssnare hör dem. Men Anna, du hade en fråga.
Jag tänker ändå på din förra fråga. Det var du svarade där. Den här andra kvinnan, inte Linda Sibelius, utan den andra kvinnan.
Vilja.
Hon sysslar ju med konst, hon är alltså skapande. Kan man tolka det på något sätt så att du säger att den som sysslar med skapande, vilket kvinnan kunde göra nu, hålls friskare, för hon är ju inte sjuk, hon bara bor ju på Nickeby.
Mm.
Och att kanske kvinnorna på den tiden, när Linda levde, inte var så lätt kunde syssla med konst.
Mm.
det var om skapande.
Ja, jag upprepar frågan. Den här andra kvinnan, Vilja, som var den här spegelbilden till Linda Sibelius. Hon är ju då alltså en fotograf och en skapande kvinna. Att kan man tolka det här som att en kvinna som hade en skapande roll hölls frisk?
Ja, och liksom att i för 100 år sedan så hade inte kvinnan den möjligheten på samma sätt.
Ja.
Mm. Ja, jag vet inte om det liksom nödvändigtvis behöver vara just konst, utan att det handlar om handlingsutrymme och om en möjlighet liksom till självförverkligande på ett kreativt sätt. Så det behöver ju kanske inte vara konst då. Och ett meningsfullt sätt. Så på det sättet, ja, absolut. Alltså att det finns alternativ och att det finns en möjlighet att liksom vara aktiv i sitt eget liv och påverka det. Mm.
Just att tiden ger en annan möjlighet, helt klart.
Men det tänker jag nog med Vilja, att, liksom, att på något sätt så är det att hon är fotograf är liksom hennes räddning. Mm.
Och att hon blir av med killen, kanske.
Ja, det är sant.
Fast jag ser, lämnade ju det lite öppet där, ja, i slutet, att man vet nu inte nödvändigtvis, nej, om det går så jättebra, nej, för henne.
Hur mycket brakar hon ihop och kommer hon att klara det eller inte? Ja.
Så på det sättet, och just på tal om det här kreativa, så är det ju i viss mån, upplever jag, det här kreativa som också är tufft för henne. I och med att de djupaste kreativa processerna skuffar liksom henne också djupare.
Ja, alltså hon klarar ju inte egentligen av den där pressen med den här utställningen, och det kommer fram att hon har liksom regrederat in i ett liksom passivt fostertillstånd också tidigare i ett samband med en annan utställning.
Den här Linda Sibelius var ju också, nu kan jag inte hennes historia, men hon spelar ju också.
Ja.
Men hur liksom...
Hon var en begåvad amatörpianist.
Just det.
Sibelius, hennes bror Janne alltså, så när han skrev nya pianostycken så ville hon alltid ha noterna. Hon hade ett piano eller ett pianino med sig på sjukhuset och hon ville ha alltid noterna till hans nya stycken, och så skickade han sådär sent om sidan dem och med sådana listor över att det här skickar jag inte för det är för svårt för dig. men hon, ja, hon spelade alltså ganska bra. Och sen så var hon också, alltså hon var matematiklärarinna, hon var en av de första kvinnor som studerade matematik. Och sen så var hon, alltså hon tänkte jobba som missionär, så att hon var också liksom, hade ett andligt sökande. Och sen så det fjärde som var intressant med henne var att hon gjorde under alla sina långa sjukhusvistelser, så skrev hon både brev och egna anteckningar som var väldigt... Alltså den där introspektionen, alltså det här självanalyserande draget hos henne, så vi är väldigt imponerade av. Och hon ger aldrig upp det, alltså hon fortsätter hela tiden att formulera sina liksom inre upplevelser på ett sätt som är ganska, jag menar för en människa som inte är skrivande till exempel, så tycker jag det är ganska liksom, speciellt och starkt.
Och var har du hittat allt det?
Det finns ett Sibelius arkiv.
Så där finns också hennes stuff. Många dramatiker som har kommit från teaterhögskolan har ju valt att regissera sina pjäser själva. Hur har du någonsin tänkt den tanken?
Jo, men jag har inte gått några regi, liksom kurser och sådär. Och jag tycker att det är bättre än andra gör.
För att du har inga intresse egentligen heller.
Kanske det. Jag skulle ha intresse, men jag vet inte om jag skulle liksom vara tillräckligt, liksom, vad ska man säga, om jag skulle ha verktyg för det och sådär. Och sen i relation till mina egna texter så behöver jag inte alltså det här regigreppet för att skriva dem. Det är ju en del dramatiker som behöver det, men för mig så är liksom regiprocessen en självständig process.
Mm. En sak som jag ibland har funderat på nu med det som händer i Europa omkring oss för tillfället, så får det mig att tänka att vad är det för idé att skriva om någonting annat än om det som händer nu, för att det är så oerhört, jag menar, det är någonting vi inte har upplevt på.
Mm.
Kanske under, eller det är ingenting vi har upplevt sen.
Det finns faktiskt en liten alltså koppling till det i den här pjäsen. Den är ju alltså liten, men den finns ju där.
Och det men finns... har du någonsin tänkt den tanken att vad betyder det här när vi har det här?
Mm. Alltså det är klart att flyktingkrisen och den ekologiska krisen är ju, jag menar, det är helt enorm. Och jag har tänkt skriva nog egentligen om båda. Men kanske, jag menar, med någonting sådant som dominerar liksom allas medvetande och pressen så där väldigt mycket, så är frågan liksom att på vilket sätt ska liksom konsten förhålla sig till det och sådär. Liksom, ja. Jag tycker kanske närmast att liksom frågan är ju sen att på vilket sätt liksom är vi, jobbar vi för hållbar utveckling och sådant. Och det kanske, jag menar, frågan är att liksom, ska jag göra det bättre i en annan roll än som dramatiker?
Men det är någonting mer som handlar om din eller de beslut som du fattar i din vardag och hur du lever, mer än vad du skapar konst av?
Nej, både och förstås, men... jag är inte riktigt, ja. Nu, jag menar, den här pjäsen har ju skrivit före liksom flyktingkatastrofen blev en stor grej i allas medvetande. Men där inte, finns ja. Ju liksom ett liksom västvärldens förhållande till Afrika. Ett tema i pjäsen. Alltså Linda Sibelius var som en kort tid som missionär i Tunisien, och den här Viljas pojkvän jobbar som volontärarbetare som sjukskötare i Afrika.
Anna, igen.
Två frågor.
Två. Men eftersom det är inte så mycket konkurrens. Ja.
Första är, ska den spelas på Nickby sjukhus?
Ska den spelas på Nickby sjukhus, frågades.
Vi försökte det. Och de skulle ha tagit dit den, men de har inte ännu lyckats få de här frilansande skådespelarnas tidtabeller att passa ihop.
Och den andra?
Det gäller Fredrika Runeberg. Vet någon av er om hon har spelats någonsin? Nu jobbar hon ju spelad som en dramatisering, men har hon annars dramatiserats eller spelats?
Det är en fråga om Fredrika Runeberg någonsin har dramatiserats tidigare, om hon har spelats. Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Har inte hört och inte egentligen undersökt saken heller. Men jag har ju läst mig in ganska mycket på henne. Och inte läst att det skulle liksom ha nämnts någonstans.
Nej. Egentligen skulle det förvåna mig om det skulle ha hänt.
Ja. Vi tror nej.
Vi tror nej. när kommer... just det, du skriver ju en pjäs om Fredrika Runeberg. Nu är det den, jobbar du med den som bäst eller är den färdig?
Den är under arbete, ja. Det är ett annat samarbete med Östra Nylands teater som egentligen kom först. Så jag tog kontakt med dem medan jag jobbade på den här dramatiseringen, för att jag hade läst väldigt mycket av och om Fredrika Runeberg och på något sätt fastna för alltså den här modersrollen och hustrurollen och författarinnerollen och melankolin och masochismen och moderstraumat som jag hittade hos henne och identifierade mig med säkert också. Och så tänkte jag, och sen finns det en väldigt dramatisk tid i deras liksom äktenskap där det liksom krisar till sig på alla sätt och vis egentligen, för alla inblandade. Och så tänkte jag att det här vill jag skriva om, och så tog jag kontakt med Östra Nyans teater, så det var på det sättet vi fick kontakt. Och nu är det här pjäsen skriver jag under det här Reko-projektet. Så att jag har, ja. Den är under arbete.
Det där, när du använder verkliga personer som modeller, du har ju gjort det inte bara nu, Fredrika Runeberg och Linda Sibelius, du har ju också skrivit en pjäs om Sigmund Freuds dotter Anna. Så hur Hurdan tänk har du? Hur förhåller du dig till den verkliga människan? Och måste du släppa den och strunta i den?
Ja, i något skede gör jag ju det. Och i något skede så känner jag ju liksom att jag bara utnyttjar dem och att det är ett hemskt. Och sådär. Men alltså, det är ju väldigt viktigt att poängtera att liksom, det är ju fiktiva karaktärer som har liksom verklighetsbakgrund.
Men det är också en skör balansgång.
För det är en skör balansgång, men jag menar...
Personens riktiga namn.
Jo, men jag menar, det är ju alltid ändå liksom en fantasi om dem. Det är ju inte verklighet. Så att jag använder ju dem liksom, i en liksom egen kontext, även om det liksom baserar sig på verkliga händelser och verkliga karaktärer. Och så här, så det är klart att det är en skör balansgång, men att... jag försöker ju göra den på något sätt så stora och hela och ambivalenta som möjligt.
Är det så att man får använda verkliga personer?
Jag vet inte om jag skulle få använda dig, men... men snälla.
Döda går, eller hur?
Finns det någon... Döda går, jo...
Om du frågar snällt.
Och sen sådana liksom, jag menar, offentliga personer går och sådär. I fråga om Linda Sibelius så bad jag alltså om tillstånd från släkten.
Just det.
Nej.
Ja, det fick du.
Och det har inte sett slutresultatet ännu, så vi får se.
Nej, jag tänkte just fråga att hur formulerar du din önskan att få använda Linda?
Nej, jag skrev ungefär att alltså vi vill använda henne och hennes anteckningar liksom för att skapa ett, liksom ett porträtt av en kvinna som liksom ändå utgår från vår fantasi också.
Och hur löd svaret?
Att det går bra.
Bara kort, inte något desto mer.
Nej.
Varsågod.
Vad har du för uppfattning om Linda Sibelius? Alltså hon själv att hon var sjuk. Kände hon sig själv
Den frågade alltså att vilken bild hade du av Linda Sibelius egen bild av sin situation?
Hon skriver väldigt vackert om sin sjukdom. Alltså det är klart att jag upplever att hon liksom nog kämpa med att liksom inte definieras av sin sjukdom och kämpa för att inte behöva leva isolerad. Det gick ju inte så bra den kampen då. Men att hon också liksom, hon skriver till exempel till Sean att månne inte du som jag har lärt dig någonting av min sjukdom. Och så skriver hon också att hon har fått gå i lidandets skola och sånt här. Så att jag tror att hon söker liksom mening i den där sjukdomen också.
Vill du berätta om stoppat mat där?
Ja.
Det är alltså hörspelet. Om stoppat du kan berätta matar. Någonting om det.
Ja, stoppat mat där. Skriven i dialog med Julia Kristevas essä med samma namn och Pergolesis verk med samma namn. Och det är en slags autofiktiv fake-dokumentär och roadtrip. Hur det där nu går ihop. Den handlar om moderskap och depression. Om fyra kvinnor som förhåller sig liksom till det och till en konstnärlig process. Alltså det är ett metaplan.
Ja, de håller på att spela in en... Är det film eller...
Det är inte uttalat, men ja, alltså, ett filmmaterial, vad de nu sen ska använda det till.
Ja. Så det är ett metaplan där. Ja. Där har du inga män som bollplank, du har inga män alls.
Inga män alls, nej. Ja, det finns det lite män.
Ja, det fanns, ja.
Ja,
sant.
Det finns en pojke och en pappa och
en man i skogen.
Och en man i skogen. Och, ja, ja.
Nå, det är sant. Hur är det då du skriver... Du har skrivit ett hörspel, har du skrivit fler?
Nej. Jag har skrivit ett minihörspel för dig.
Det är sant. Mm. Så det där skriver du, hur är det om jag använder det här ordet, tänk igen. Har du ett annat tänk när du skriver hörspel?
Ja, jag har också skrivit alltså faktiskt två filmmanus. Jag vet inte om det kommer bli någonting av det, men och sen har jag också skrivit ett romanmanus, alltså bara som, jag vet inte om det kommer bli någonting av det heller, men bara som alltså exempel på olika genrer. Och det är annorlunda, det är absolut annorlunda, men det är klart att det är många saker som är lika också. Men det intressanta liksom för mig i relation till det här radioformatet, så var det att jag märkte att att jag blir nästan mera experimentell i relation till radio än till scen.
Vilket beror på?
Det vet jag inte ens faktiskt. Kanske det lite beror på att jag tycker att radiodrama kan vara ganska besvärligt om det liksom om det bara är story eller bara är realism eller någonting. Jag tappar liksom fokuset som lyssnare själv. Alltså det finns ju säkert väldigt många lyssnare som inte tappar fokus, men jag gör det. Så jag behöver någonting helt annat än liksom bara dialogdrivet, bara storydrivet, för att jag ska liksom hänga med när jag lyssnar helt personligt. Så jag tror att det handlar om det. Och sen så handlar det i relation till scenen, så kanske det handlar om att jag litar på att de regissörer som jag väljer liksom frigör sig från formen.
Det är ingen scenpjäs där du har fått in dina hästar på något sätt, men det kunde du få i hörspelen.
Det är sant, jag och mina hästar.
Men vi har ännu en fråga av Anna. När sänds radioteaterpjäsen? Slutet av oktober vet jag, men
sista onsdagen i oktober och sen är den på arenan.
Sista onsdagen i oktober sänds.
Och det är alltså Anna-Marie Karvonen som har regisserat den, och det var faktiskt så där när du pratade om liksom att hur det känns att det blir liksom uppsatt och sådär. Så det var så där att liksom jag skulle aldrig ha kunnat önska någonting mer av den regin.
Det är en ganska skön känsla.
Ja, väldigt fint.
Egentligen skulle det vara kivuga avslutningsord, så då tackar jag dig jättemycket.
Tack Thomas.
Och tackar er för att ni kom.